Det är vår i luften och jag är i Stockholm för att träffa någon som längtar till Bryssel. Det är en av alla de här människorna som kandiderar till EU-parlamentet i valet söndag den 26 maj. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Den här serien med bonusavsnitt är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan, som ju är Sveriges största politiska konto på Instagram. Det är många som vill bli ledamöter i EU-parlamentet, som är ju den högsta nivån i vår demokrati. 21 personer från Sverige ska vi rösta dit att representera inte svenskarna bara, utan också alla europeer. Men för att veta vilket parti och vilken kandidat du ska rösta på, så tycker jag att du först måste ställa dig frågan om vad du tycker är bäst med EU. Vi pratade om de här fyra friheterna. Du minns det där om att människor, varor, tjänster och pengar kan röra sig fritt över gränserna inom unionen och att man därför kan bo, arbeta och studera vad man vill eller exportera produkter och tjänster till andra medlemsländer utan att behöva tänka en extra gång. För att resonera kring detta vill jag prata med Arba Kokalari från Moderaterna. Hon är yngst på deras lista och är samtidigt den som har mest erfarenhet eftersom hon har varit aktiv i partigruppen EPPs ungdomssektion under flera år. I parlamentet, som du minns, så är man ju uppdelad efter partier, men det är inte de partierna som är hemma utan det är de stora europeiska partier. Och då är Moderaterna ingår i EPP och där har hon varit aktiv i ungdomssektionen. Så samtidigt som hon har ett utanförperspektiv på EU är hon inte, eftersom hon också inte är politiker på heltid, så förstår hon det på insidan, för att hon alltid varit nördigt intresserad av samhällsfrågor.
Våning 6.
Innan jag går in för att träffa Arba ska jag veta att om du vill veta om hur parlamentet funkar på insidan, då ska du leta upp det allra första bonusavsnittet med parlamentarikern Anna Hed. Hon har redan suttit där i 15 år och kan allt. Och är du nyfiken på hur mycket lobbyisterna egentligen springer i korridorerna där i parlamentet för att påverka EUs största budgetposter, då ska du lyssna på det förra bonusavsnittet med Sven Kastö. Du hittar alla dessa avsnitt i din poddapp. Sök på podden Perspektiv. Och i det vanliga flödet med random ämnen hittar du då de här Perspektiv på EU-bonusavsnitten. Och vet du någon som liksom du gillar att läsa saker genom att lyssna på den? Ja, men tipsa dem om den här podden. Använd delarfunktionen i din poddspelare och så är det gjort. Det kan du göra medan jag ringer på här. Vad är grejen med EU?
EU är en otroligt viktig organisation för Sverige, för Europa, och har betytt otroligt mycket för att vi ska ha fred, stabilitet, frihet och välstånd i både Sverige men också resten av Europa.
Men nu tänker man, vi har ju rätt mycket välstånd och fred och sånt. Behövs EU fortfarande då?
Absolut. Vi har ju stora utmaningar som vi inte kan lösa själva här i Sverige. Det handlar om klimathotet, terrorism, brottsbekämpning, migrationsfrågan som är en av de viktigaste just nu. Och inte minst hur vi ska fortsätta ha fler jobb och ett fortsatt välstånd i framtiden. Då är ju EU helt centralt.
För det beskrivs ju liksom på väldigt olika sätt vem man pratar med. För någon tid sedan här i vår så skrev Frankrikes president Macron att i massa olika tidningar skrev han någonting i stil med att sedan andra världskriget har EU aldrig behövt så mycket. Ändå EU aldrig varit i lika stor fara. Och han gör ju såklart, han menar att det brittiska utträdet är en symbol för den där krisen. Är EU hotet?
Ja, jag skulle nog säga att jag delar hans bild över att det finns stora hot och att EU står liksom inför olika vägskäl. Vart är vi på väg då som
så det är inte region? Så ska EU finnas eller inte, utan det ska vi ta åt det här hållet eller ska vi gå åt det här hållet?
Både och faktiskt skulle jag säga. För det finns ju de som både vill att EU ska bli mer federalt och överstatligt. Det finns de som tycker att EU ska upplösas och inte finnas. Det finns också krafter runt om i världen som utmanar EU som ekonomi. Så hotet kommer väl liksom från olika håll.
Men samtidigt, EU måste ju också ändras. Hur ska man ändra på ett visst sätt? Macron skrev att de som inte vill ändra någonting misstar sig också. De som förnekar rädslan bland våra folk, tvivlan som försvagar våra demokratier. Det är också liksom dags för en förnyelse av EU, menar han. Mm. Håller du med om det också? Eller är det, på vilket sätt i så fall behöver vi förnya EU då?
Jag håller med honom absolut. Alltså, EU får ju aldrig bli en institution som fullständigt går i otakt med sina medborgare eller som inte levererar resultat på lösningar av samhällsproblem.
Och, är det risk för det nu, tycker du?
Alltså, det finns ju en risk över att...
Eller är det redan så?
Alltså på ett sätt är det redan så. Jag tror att många där ute är rätt förbannade över att liksom EU överreglerar i frågor som man tycker är oviktiga. Men samtidigt så ser man inte att det ger något resultat när det gäller att hantera migrationsfrågan. Så att EU måste bli mycket mer effektivt och fokuserat på att lösa de stora frågorna. Men kanske släppa liksom sitt iver att börja reglera i mindre frågor, ja, men typ förbjuda snus. Det är ju liksom helt orimligt varför man gör det.
Jag tänker också att en del av EU-kritiken kanske man aldrig kommer undan, på samma sätt som att man alltid kommer klaga på att Skånetrafiken är sen, för att det passar mig. Det var ju jag som började för sent liksom. Men så tänker man, ah, det var något strul i pågatåget i Hyllie, säger jag, istället för att säga att jag sov för länge eller vad det kunde vara. Liksom. Alltså, det är lite sådär med EU också, att man skyller, EU har bestämt. Ja, det är ju vi som har bestämt. Det är vi som skickar ministrar och parlamentariker och liksom så här. Kommer vi någonsin kunna acceptera EU som vårt eget när det finns en sån tacksam poäng att göra av att säga att det är i Bryssel allting händer?
Ja, men jag tycker du har helt rätt. Alltså, många politiker säger ju att EU har bestämt det här, men du har ju helt rätt. Det är ju ministrarna från varje EU-land, alltså Sveriges regering, som åker ner och förhandlar om frågor och beslutar om frågor. Det är ju Europaparlamentarikerna som svenska folket väljer som är med och beslutar om vilken riktning EU ska gå åt, vad som ska beslutas om och inte. Jag tror inte vi kommer komma ifrån en kritik kring att det kanske överregleras. Men jag tror att vi måste samtidigt också bli mer, alltså bli bättre på att uppskatta vad EU betyder. Alltså, vad är det bästa med EU till exempel? Vad tycker du är det bästa med EU?
Men jag är ju väldigt förtjust i det där att det är många olika nationer. Jag är ju, kan ju bli rörd på riktigt när jag håller liksom olika euromynt i handen och ser att det är Europa som kommer samman där liksom och så. Jag hade ju då tyckt att det var fint med en svensk krona på något sånt här euro. Men alltså det är det här med, eller när man traskar runt i parlamentet och det är alla de här rösterna. Alltså jag tycker det är så fint att man kommer överens. Mm. Och sen är det klart att effekten av det, jag är lite kär i själva processen, men det är liksom, sen får man se till att man pratar om rätt saker, och det är kanske inte jag bäst lämpad att liksom göra det, men det kanske du är, du kandiderar ju.
Ja, men alltså man får inte så ofta den frågan. Vad är det bästa med EU? Då kanske man blir så här, ja just det. Mm. Alltså man tänker kanske inte på att så här, men...
Vad tycker du är det bästa?
Vad jag tycker är bäst? Jo, men det är det här att kunna samarbeta med andra människor från andra länder och komma överens om hur vi kan få ett bättre samhälle. Alltså alla de reformer, den fria rörligheten, att kunna resa, bo, plugga, få vård i andra EU-länder. Alltså de här är ju otroliga frihetsreformer som vi liksom inte kan ta för givet.
Är det därför du kandiderar till parlamentet istället för att kandidera till riksdagen?
Alltså jag har alltid brunnit för EU-frågor. Jag har kandiderat till riksdagen också, men där vill jag ju också driva EU-frågor eftersom riksdagen har mycket med EU-politik också att göra. Mm. Men jag tror att Europaparlamentet är där man bestämmer kring EUs lagstiftning, vart EU ska gå mot i framtiden. Och,
men det är så skitstora frågor. Jag menar, Måste man inte vara jättegammal och jätteerfaren då för att vara kandidera dit? Är inte du lite för ung?
Jag får alltid höra det.
Ja, men jag kan tänka mig det. Vad säger du då?
Nej, men alltså, representativ demokrati handlar om att vi ska välja representanter i våra parlament som speglar befolkningen. Och då måste det också finnas kvinnor, unga, människor med utländsk bakgrund.
Dags att vidga erfarenhetsperspektivet helt enkelt.
Ja, det är absolut nödvändigt. Jag tycker när jag går runt i Europaparlamentet och ser hur mycket män det är, hur mycket äldre män det är, då blir jag ju ännu mer...
Men det är ändå hygglig könsfördelning där. Det är 30-40 någonting va, som är kvinnor. Jag tror det är...
37% tror jag att det är.
37%, ja.
Och så är det ju ännu mycket färre... Liksom, de som är under 35 eller under 40.
Mm. Alltså, de är ju... Men medelåldern är ändå hyggligt hög där, det får man ju säga.
Ja, precis.
Du, alltså om vi ska backa lite. Jag gör en liten utvikning här för den lyssnare som inte har fullständig koll på liksom, historien. Men kol och stål var ju avgörande för krigsmakternas framgångar i andra världskriget. Och de var ju också avgörande för att sen bygga upp kontinenten, fattade man. Och samarbete vore ju bra för att inte skapa massa misstro igen, som ju hände efter första världskriget. Tänkte den franska premiärministern och utrikesministern Robert Schuman. Och det var han som kastade ut den här idén. Det här är typ 1950. Sex länder då skapas så småningom kol- och stålgemenskapen, som det då heter. Eller om det var ett hiphoppare hade man som heter EKSG. Men kol- och stålunionen, som man säger ibland, är också ett sånt där namn vi slänger med. Och det är alltså Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Italien, Belgien och Luxemburg är alltid med det. Man glömmer det för de är liksom klämda i historien och geografiskt. Det här är 52. Och sen då ska den här gemenskapen övervaka produktion av kol och stål i gränstakten mellan Frankrike och Västtyskland. Så man fattar att det ser skitbra ut precis efter kriget. Sen kommer man på att ekonomi är viktigt och atomsäkerhet, för det är lite så framtid och lite farligt. Så bildar man gemenskap för det också, och 1967 så slår man upp alltihop, och då är då man bildar de europeiska gemenskaperna, EG. Och 73 så ökar man lite grann. Då är det Danmark, Irland och Storbritannien som kommer in i gemenskapen. Och Storbritannien som också då blir det första landet att gå ur gemenskapen i år. Sen utvidgar man ytterligare ett varv 81. Då är det Grekland som kommer med. Och sen Portugal, Spanien är 86. Och sen kommer 90-talet, och då ska man göra om allting kännas nytt och fräscht. Och då EG blir EU. Och som man hör då, gemenskap till union. Man närmar sig varandra. Och nu ska vi säga, nu läser jag innantill på deras sajt här på telefonen. Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja fred, unionens värden och folkets välfärd. Man ska upprätta områden med frihet, säkert och rättvisa utan inre gränser. En inre marknad med fri rörlighet, det här var precis du pratade om. En inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Och sen vill man också skapa en ekonomisk och monetär union med gemensam valuta, vilket då vissa länder står utanför, som vi till exempel. Och så vill man verka för att de här värderingarna också sprids i världen, bland annat genom gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Vilket alltså innebär att man i praktiken frivilligt överfört en del av suveräniteten till de här 7 institutionerna som vi har i EU. Och här måste jag läsa innantill, annars blir det förvirrat. Europaparlamentet, Europeiska rådet, ministerrådet, kommissionen, EU-domstolen, centralbanken och revisionsrätten. Och, som du sa, en fjärde nivå utanför, ovanför den här lokala, regionala och nationella politiken. Och det är 95 som vi tillsammans med finnarna och österrikerna går med, och sen blir det ännu fler. Och för att göra en wrap-up, för det var ju fredspolitik, så funkar det inte? Ja, det har funkat. Vi har haft fred i Europa, inom unionen i alla fall, och 2012, om inte jag minns fel, som Nobels fredspris tilldelas unionen med en motivering att man i typ 60 år hade bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Just det, ja, det är precis så var det. Fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Bra jobbat Europa, säger vi på det liksom. Och i det här har vi då parlamentet som du kandiderar till. Vad händer där?
Jo, men det är väl massor av saker som händer där. Alltså Europaparlamentets roll är ju att besluta om de lagförslag som EU-kommissionen kommer med. Och EU-kommissionen är lite som EUs regering.
Och så de hittar på grejer som tycker, det här borde vi göra. Och så funderar de lite grann på det, tar in synpunkter från alla andra håll och kanter, kommer förslag och så skickar de till parlamentet.
Mm, precis.
Vad gör parlamentet då?
Ja, men då går ju, beroende på vad det är för typ av lag, vilket typ av politikområde, så går det lagförslaget till liksom, det berörda utskottet. Så om det är en fråga som handlar om miljö, så går det till miljöutskottet. Och då sitter ju alla parlamentarikerna i olika utskott, så som de också gör i Sveriges riksdag.
Ja, det är exakt samma grej. Regeringen eller en ledamot föreslår någonting, det hamnar i ett utskott för bearbetning innan det ska gå till omröstning.
Ja, fast den här är det ju att EU-kommissionen kommer med ett lagförslag.
Just det.
Till
enskilda ledamöter kan inte göra det.
Nej, det kan de inte. Men det finns ju inom utskottet, så utser ju Europaparlamentarikerna kanske en person som är ansvarig för det här lagförslaget, som får då se till att förhandla om och ändra lagförslaget och se till att den blir liksom bättre och att den speglar det som medborgarna vill, helt enkelt.
Och i de här utskotten sitter då representanter från de olika partigrupperna, och det är det som är lite spännande här, att man inte sitter enligt med land som man lätt skulle kunna tro, för man väljs från Sverige, utan om du hamnar där så kommer du hamna i, som moderat hamnar du i EPP. Och då representerar ni ju alla 500 miljoner medborgare inom EU som då är lite höger, kan man säga. Eller vad är EPP för ett gäng egentligen?
Ja, men EPP är den Moderaternas partigrupp, så den samlar partier runt om i EU som är centerhöger, så liberalkonservativa, konservativa och kristdemokrater. Så det är allt ifrån väldigt stora partier som ingår där, som Angela Merkels parti CDU från Tyskland, till mindre, liksom, mindre partier från kristdemokratiskt parti från Belgien till exempel. Så det är allt mellan. Det är både liksom borgerligt, men också man delar värderingar, men man har också väldigt mycket olikheter inom partiet.
Ja, för jag såg att det var 77 partier när jag räknade. Så typ 77 säger vi på säkra sidan här. Och från Sverige är också Folkpartiet och KD som är med i den här gruppen förutom er. Och EPP står för European People Party, kallas den gruppen för förut. Men så vad är det som förenar de här partierna? För det är ju liksom en ganska, som du säger, brett. Vad är liksom de stora dragen som förenar den här gruppen?
Nej, men att man ska dels vara ett parti som delar demokratiska värderingar om alla människors lika rättigheter, demokrati, mänskliga fri- och rättigheter. Men också att man är liksom ett höger, alltså center-högerparti som tycker att individen har en större makt i samhället än vad staten borde ha.
Så därför man är lite rädd varje gång EU pratar om någonting som låter som federala idéer?
Ja, det är lite olika, för där tycker ju olika partier inom EPP olika saker. Men att man har en människosyn som bygger på att individen ska främjas och att staten ska inte alltid vara den som bestämmer över människan.
Alltså, du ska ha möjlighet att vara din egen lyckas smed, liksom.
Ja, men det kan man väl säga.
Men är man också, hur ser man på skyddet på sociala skyddsnät? För det är, där tänker jag också att det är lite olika.
Det är klart att det ska finnas socialt skyddsnät.
Mm, ja, men är man för att det ska vara starkt, eller tycker man att det också det ska tryckas ner, att det ska upp till länderna att besluta, eller att den amerikanska modellen är ju att liksom, där är man ju väldigt mycket sin egen lyckas med. Där är ju det sociala skyddsnätet ganska grovmaskigt, om man uttrycker sig så.
Nej, men jag tror inte man kan jämföra alltså, många av de europeiska partierna generellt sett med liksom, USAs.
För annars är väl just EU och USA ganska bra jämförelse, eftersom USA också är ju en förenade stater, precis som EU.
Ja, fast USA är ju en federal union, medan EU är i huvudsak ett mellanstatligt samarbete.
Vad är skillnaden?
Skillnaden är väl att det federala styret har större makt över regionerna eller delstaterna, medan ett mellanstatligt samarbete är att regionerna eller länderna eller delstaterna, om man ska säga så, har ett större självbestämmande än vad man skulle ha i en federal union till exempel.
Ja, just det. Det är en helt enkelt mer hierarkisk i USA då.
Ja, jag skulle väl säga det. Det finns ju de som vurmar över att också EU ska bli mer som USA, men jag tror att det finns väldigt lågt stöd för det.
Hur är det att vara svensk moderat i det här sammanhanget? Är man liksom typ vänster då? Jag menar, i På engelska säger Moderaterna att ni heter The Moderates, vilket jag tycker är väldigt skojigt eftersom det låter som att ni är liksom måttliga. Ni är liksom måttligt konservativa, inte superkonservativa. Eller är det ganska bra beskrivning?
Nej, men vi heter ju The Moderate Party, absolut, också på engelska. Jag skulle säga att vi är mer liberala inom EPP. Alltså, Moderaterna är mer av det liberala delen inom EPP. Vi liksom slåss mer för frihandel och att EU inte ska bli mer federalt på alla områden. Vi trycker mer på individens frigörelse och rätt.
Snarare. Alltså de andra länderna tycker att ni svenskar, ni är så himla mycket frihet snarare än, än att säga att ni är så himla vänster.
Mer frihet så skulle jag nog säga, absolut. Ja. Medan en del andra partier inom PPP kanske trycker mer på att familjen är grunden i ett bra samhälle. Medan vi trycker mer på att det är individen som ska ges möjlighet att växa. Oavsett vilken typ av familjekonstellation man tillhör.
Ja, just det. Det kan man tänka sig att det är lite kontroversiellt. Vi har ju alltid dessutom gått före i Sverige med liksom att vi är ett av få länder i Sverige i Europa som inte har sambeskattning. Och vi utgår ju alltid från barnet, individen, inte familjen som minsta enhet och sådär. Men en grej jag tänkte på, att du gjorde ju en poäng av att Vänsterpartiet sitter i samma korridor som några kommunistpartier, diktatorkramare etc. för några tid sedan. Och nog stämmer det. Några rum från Vänsterpartiet, som Malin Björk, så sitter ju Sinn Féin från Nordirland, eller från Irland, som har ju till exempel en gevär i sin logo. Så det är en väldigt så revolutionär korridor. Den är ju skittrist och grå, känns som en finlandsfärja. Men liksom, i det finns det mycket sådana här symboler som du också visar i din lilla video. Och andra kan tänka att det var ett lite svajt resonemang, liksom så här Guilt by Association. För i er grupp ingår ju också ett gäng rätt lustiga figurer ur en svensk perspektiv. Vi har till exempel de ungerska partierna som visar sig vara någon slags högre nationalister. Att det finns lite andra liksom lustiga figurer. För ni står väl rätt långt ifrån varandra?
Absolut. Nej, men alltså alla partigrupper inom EU har ju lustiga, konstiga partier som man inte håller med om. Och jag har ju varit väldigt tydlig alltså sedan många år tillbaka över Ungern och hur vårt systerparti har agerat när det gäller fria medier och demokratiska fri- och rättigheter och rättsstaten. Det har jag riktat kritik över under många år. Och jag är glad över att nu mitt parti säger att så här, nu räcker det, nu måste det här ungerska partiet ut från vår partigrupp. För den delar inte värderingarna som EPP står för. Men jag vill också säga att så här, men alla partier i Sverige har också ett ansvar att göra rent i sin egen sitt eget hus också. Alltså Socialdemokraterna har också partier, alltså de som styr Rumänien har ju legaliserat korruption. Alltså det måste man fördöma mer från Socialdemokraternas håll. Men jag vill också lyfta upp Vänsterpartiet som ofta tycker jag i svensk politik får en klapp på axeln och de känns uppfattas som goda, men de har ju också en mörk historia av kommunism och de samarbetar öppet och stöttar många kommunistiska partier i Europa.
Jag tänker att alla, två saker tänker jag. Dels tänker man ju att alla partier har någon slags svajigt förflutet. Sen får det olika hur långt tillbaka man går. Liksom. Ditt parti tillhörde ju de som inte var superpepp på att liksom kvinnlig rösträtt och så vidare en gång lång tiden. Nu är det ju, har vi lagt det där bakom oss, så att jag tänker det är ena. Det andra är att liksom, om jag förstår det rätt, så borde de svenska partierna borde bli ännu bättre på att säga att okej, vi har en jätteknasig kusin eller farbror eller en onkel i vår partigrupp. Det är också dags att inte bara acceptera av dem utan säga att vara öppen i kritiken mot att vi vet att de här knasbollarna finns och vi tycker att de borde ut eller förändras. Det är lite det du är ute efter.
Absolut. Jag tycker generellt sett att EU måste bli mycket bättre på att utkräva ansvar när demokratiska fri- och rättigheter inte följs inom EU. Och det borde man göra mer i partigrupperna, men inte minst till exempel om det finns EU-länder som legaliserar korruption eller kränker fria medier. Men de ska inte få EU-bidrag från svenska skattebetalare för det. Utan sån typ av beteende ska ju straffas. Alltså, vi måste arbeta mer med morötter och piska, för annars funkar inte den här unionen om vi inte kan.
Varför är det så? Har vi tagit det här för givet att EU är liksom oförberett på att det kan komma partier i ledande ställning med jättekonstiga idéer.
Jag funderar väldigt mycket på det här. Jag tror det bygger på att själva EU-systemet byggde på att länder i väst som har haft väldigt utvecklade demokratier började ingå i det här samarbetet. Och man har tagit det för självklart att alla de här länderna ska följa rättsstatens principer, demokratiska fria och mänskliga rättigheter och så vidare. Men man har inte varit förberedd på hur de nya demokratierna som har kommit in i EU, alltså när man gjorde östutvidgningen, så har ju till exempel generellt sett när EU ska utvidgas, jag har följt utvidgningen väldigt noga under lång tid, man har väldigt starka incitament för att, och så använder man morot och piska, till exempel reformerar du din rättsstat så att den blir mer demokratisk och transparent, ja, men då får du också EU-bidrag på det. Det finns ett steg när man är kandidatland på vad man måste följa för att kunna bli medlem i EU. Det är jättebra. Problemet har ju varit när man sen blir medlem i EU, då på något sätt har kontrollmekanismerna inte varit lika starka. Och det är
fattar.
Det vi ser nu med vad som händer i Ungern och Polen och Rumänien.
Och så glömmer vi bort att det där är ju trots allt unga demokratier, och våra egna demokratier hade ju samma problem. Den svenska eller den brittiska eller den franska demokratin i början var ju supersvajig och korrumperad. Och
precis, vi har ju haft demokrati i 100 år och har utvecklat den under 100 år, men Ungern och Rumänien och Polen har ju haft demokrati liksom 25 år. Mm. Så att de kan inte bara komma in i EU och få till alla rättigheter och utan det måste utkrävas ansvar om de inte följer reglerna som EU bygger på.
I en valrörelse som den här måste man ju ibland höja rösten för att tränga genom bruset. Man vill spetsa till budskap och så vidare. Vad tänker du kring ditt tonläge och anslag i valrörelsen? Är det att förklara vad man vill göra eller att förklara vad andra partier tycker fel? Eller?
Jo, men man måste göra både och naturligtvis. Jag vill ju berätta vad jag vill göra i Europaparlamentet om jag blir invald, vilka frågor jag kommer driva och kämpa för. Men jag kommer också vara den som synliggör vad alternativet är och vad de som tycker emot mig tycker och så vidare. Det är ju...
Hur gör man det för att inte bidra till någon slags politikerförakt? Att det känns som att det är liksom tjafsigt. Förstår du? Det är ju lätt att plocka en poäng. Jag står man i en debatt och så säger jag att... Mitt vanliga exempel är att jag säger att jag gillar vaniljglass och du gillar chokladglass. Och så istället för att övertyga dig om att det här är bättre eller att vi kommer en kompromiss, så är det lätt att säga till en publik så här, de som lyssnar, att ja, hon gillar chokladglass alla dagar i veckan. Det är ju helt sjukt, de vill aldrig ha något annat. Gud, vilken trångsint människa. Och det verkar som att du har fel utan att jag ens har framfört ett enda argument. Och det ser man ju, jag säger, det här är förenklat, men det är ungefär det här man ser i Agenda, i tv eller tidningen, att politiker spelar ut varandra inför en publik för att plocka poäng. Har du några tankar kring hur man ska förhålla sig till det där? I alla debatter nu sker ju på en scen där man ska liksom få fram sina poänger, och det är lätt att lockas av att göra poängen att den andra har fel.
Ja, jag förstår vad du menar. Nej, men alltså, jag tror att det kan bli hetst när det är... Vi lever ändå i ett samhälle där clickbaits är liksom... Det som folk ser, och det ska gå snabbt och det ska vara punchlines. Och då tror jag också att många politiker anpassar sig till det också för att nå ut genom bruset. Alltså, jag tycker det är tragiskt att de som får mest uppmärksamhet är också de som har mest aggressiv retorik. Så vi behöver mer av resonerande. Ja, men jag håller med dig. Jag håller inte med dig därför att 1, 2, 3. Den typen av resonemang finns väldigt lite av idag. Och det gör det ju mycket svårare att nå ut. Det är det som också gör att populistiska partier har lättare att nå fram. Eftersom de har ett enkelt svar på väldigt svåra frågor. Tyvärr. Och där tror jag också media kan bli bättre på att hjälpa till och få mer av det här resonerande debattklimatet än vad vi har idag. För att jag måste säga ändå, jag har jobbat tidigare med att hjälpa liksom, unga demokratier och länder som inte har demokrati i att få mer av demokrati. Och det jag kan se är att många av de här länderna har ett väldigt hett debattklimat, väldigt, väldigt polariserat. Alltså om man inte håller med ena sidan, då är man för den andra sidan, och det blir väldigt hett. Så att jag har alltid uppskattat svensk politik och vårt debattklimat, men jag börjar också bli orolig över att det blir allt mer polariserat. Mm. Det är inte bra för demokratin.
Och hur tänker du på din egen video som du gjorde det? För det var ett sätt att lägga kanske ett veträ på den brasan. När du pratade om den där By Association.
Ja, men alltså min video synliggör vad som finns i Europaparlamentet. Det är inte så att jag anklagar dem för någonting, utan jag blev helt chockad när jag såg att...
Jag kände också att när man går i den korridoren så tänker man lite grann, är det 2019 eller det är väldigt svårt att förstå, och de har diktatorer på bilder på väggarna, lite oreflekterat och så här liksom. Men det kan man väl hitta i alla korridorer. Kommer man att få se dig göra en video i andra delar av parlamentet också?
Nej, men alltså jag tror inte man kan hitta det i alla korridorer, hoppas jag. Alltså tänk om vi hade haft hakkorset på korridorerna i Europaparlamentet. Vilket liv det hade blivit då. Alltså jag tror att bara för att man är...
Det var symbolerna som triggade dig liksom?
Ja, det var symbolerna, eftersom jag själv är född i ett sånt gammalt kommunistiskt diktaturland. Och mina släktingar har blivit fängslade och avrättade av de personer som har drivit det kommunistiska idealet. Och när jag ser idag att i EU-parlamentet och EU, som bildades för att motverka extremism från både höger och vänster, att det förekommer sådana symboler och att det finns politiska partier som växer som tycker att kommunistiska idealet är det bästa för Europa. Alltså då blir jag mörkrädd, och jag känner ett ansvar att synliggöra det här, eftersom jag själv har upplevt kommunism och mina släktingar har upplevt det, och hundratals miljoner människor har upplevt det. Alltså det finns ingen motsatsförhållande i att så här, vi ska ha ett demokratiskt debattklimat, men vi kan inte heller stå handfallna mot extremism. Det är en helt annan sak. Det har vi ett ansvar för att bekämpa och synliggöra.
Borde vi kanske det politiska samtalet mer också handla om inte vad vi tycker och vad vi står, utan just vad vi kommer ifrån? Vad som triggar olika människor åt olika grejer. Nu kandiderar jag inte till Europaparlamentet, men jag hängde ju i samma korridor dagen innan du spelade in där, tror jag. Och tyckte att det mest var knasigt, men jag reagerade inte som du gjorde. Borde vi ställa mer frågor till politiker om varför de tycker de här grejerna? Och borde ni som politiker bli bättre på att förklara varför ni brinner för de här frågorna?
Ja, absolut. Nej, men jag tror att det är viktigt för väljare att förstå ett resonemang i varför man tycker som man gör. Gör man det för att man tycker något ideologiskt, eller gör man det för att det finns en historia bakom någonting? Och i mitt fall är just den här videon är att jag vill aldrig se mer kommunism eller extremism i Europa, och jag känner ett ansvar över att vara också en röst. En röst måste i alla fall finnas i Europaparlamentet som synliggör också vänsterextremismen. När alla andra pratar om högerextremism, som också är lika farligt, så vill jag ändå med min bakgrund säga att jag vet hur kommunism är. Jag vet att det är väldigt många andra i Europa, också i Sverige. Alltså ättlingar till människor som kommer från Estland till exempel, eller från Balkan, som har upplevt kommunistisk diktatur. Jag känner ändå ett ansvar att vi måste motverka den ytterkanten också på riktigt.
Vilka frågor vill du driva i parlamentet? Jag vet att det är en lite löjlig fråga, för det kan man inte alltid bestämma, men vilka frågor är det du skulle vilja driva?
Jag kommer driva... Det är två saker som är viktigast för mig. Dels så är att tackla klimathotet. Det är en framtidsfråga för min generation och för kommande generationer. Och jag ser att EU är den absolut bästa möjligheten vi har om vi ska kunna möta det här hotet och göra någonting åt.
Vad är det viktigaste EU kan göra just nu för att få oss på rätt bana?
EU har ju antagit väldigt höga klimatmål. Men jag tror att en del EU-länder har inte, alltså klimatmålen är också satta nationellt. Alltså Sverige ska uppnå en viss procent och andra länder likadant. Och jag tror att trycket behöver öka mer på andra EU-länder som inte har så höga mål idag. Och att vi måste hjälpa de som inte har råd att ställa om. Till exempel från kolkraft som är en idag tyvärr viktig inkomst eller en viktig energikälla för många EU-länder. De är väldigt beroende av det och jag vill ju se till att vi hjälper dem att ställa om till mer koldioxidfria alternativ och att EUs budget används mer av det än snarare att hälften av EUs budget ska användas till jordbruksstöd.
Ja, jordbruk är ju den ena som är den stora utgiftsposten och den andra är olika regionala stöd. Där du skulle vilja att man kör mer av en sån piska morot grej. Gör Absolut. Ni det här så får ni det här.
Absolut, det funkar ju. Det har ju funkat i andra
Men funkar
områden.
Det i EU? Blir vi inte då federala som är Amerika? Jag tror det är kanske där som det hänger på att om Bryssel eller någon där ska bestämma gör ni det här så ställer man sig automatiskt över alla. Fast samtidigt så är vi ju del av det där överstatliga också.
Ja, men jag tror det viktigaste är att, liksom, att vi samarbetar mer kring några stora frågor än att EU ska bestämma mer i allt.
Mm.
Andra viktiga saker vi behöver göra, alltså jag vill bekämpa EU-tullar på gröna alternativ. Fram till i höstas så hade EU tullar på solpaneler. Och nu när de tullarna är borta så börjar plötsligt priset rasa på solpaneler. Det är ju fantastiskt. Jag vill att vi ska ha mer av den typen av politik. Jag har en väldigt stark tilltro till marknadsekonomi. Jag tror att framtiden kommer att vara mer av att hållbara alternativ måste bli mer lönsamma. Hållbara alternativ måste bli billigare för konsumenter. För det är bara så vi kan ändra beteenden. Mm.
Så smartare reglering låter det som.
Ja, absolut. Och sen så säger om vi ska uppnå Parisavtalet, vi kan inte göra det genom att säga till stora utsläppsländer att men ni ska lägga ner alla era industrier, ni får inte ha någon, ni ska inte ha någon välstånd, men vi har det. Alltså, vårt svar måste ju vara att okej, låt oss handla utan tullar kring klimatvänliga produkter. Alltså det är handel, det är tillväxt som också gör det möjligt för länder att ha råd att ställa om. Så att jag tror väldigt starkt på att så här, grön fri handel, bort med tullar på det som är bra är en viktig del till att, för att vi ska få en mer hållbar värld.
Finns det några fler frågor du vill driva i parlamentet?
Ja, klimatfrågan är den ena och den andra viktiga framtidsfrågan det är just frihet, mänskliga rättigheter, demokratifrågor. Och vi kan aldrig ta de värderingarna för givet. Jag tror att varje generation måste slåss och erövra de här frågorna. Och jag känner ändå ett ansvar att EU som bildades för att vara en fredlig och frihetlig kraft måste stå upp för att vara den fria världens ledare. Jag tror inte vi kan lita mer på att USA kommer idag ta den platsen. Vi har Ryssland som blir allt mer aggressivt även mot Sverige. Kina som utövar allt mer ekonomisk makt men också är en diktatur. Någon måste ta platsen för att stå upp mot mänskliga fri- och rättigheter och det måste vara EU. Och jag kommer kämpa väldigt starkt för att EU ska bli mer handlingskraftig när det gäller de frågorna. Och det kan vara allt ifrån att utkräva ansvar från EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Men det kan också vara att använda de frågorna i biståndspolitiken eller i EUs utrikespolitik.
Vilka utskott skulle du vilja sitta i?
Det finns flera jag är intresserad av. Den första är utrikesutskottet. Där man får jobba mer med utvidgningsfrågor och mänskliga fri- och rättigheter. Men problemet med utrikesutskottet är att man behandlar inte så mycket lagstiftning där. Och mycket av EU bygger på lagstiftning. Så det är ett utskott jag vill sitta i. Och sen vill jag också sitta i miljöutskottet eller industriutskottet. Båda de utskotten jobbar ju med att, liksom, att EU ska uppnå klimatmålen, att vi ska ha mer effektiva energislag. Och sen det tredje är internationell handel.
Mm.
Men jag är också sugen på budgetkontroll. Alltså hålla reda på pengarna. Att svenska skattebetalares pengar går till rätt saker och inte slösas. Mm. Det är också viktigt för mig.
För det är en sak som är, det finns ju massor av utskott i parlamentet.
Mm, 20 stycken ungefär.
Ja, och sen finns det dessutom massor med småutskott. Det är 20 viktiga. Och sen finns det massor med småutskott som låter viktiga på pappret men som inte är det, för de har typ inga pengar. Men man kan sätta på sitt resumé så ser det fränt ut. Men om vi tar de här stora, alltså det är ju de stora partigrupperna som gör upp om vem ska sitta i utskotten. Och det innebär att du kommer in som, om du får plats i parlamentet så kommer du in som ny, då är du liksom lägst i rang. Och även om man kommer in som minister och så är man ändå lägst i rang, för man har inga kontakter. Man har så här, där gäller det att hitta en väg framåt för att snabbt kunna få inflytande. Mm. Att du ska få en tung post i liksom ett stort utskott är ju typ noll. Utan man måste ju börja bygga relationer och man måste hitta, och sen kanske någon dör eller någon åker hem och blir minister och så rör det på sig i den där gruppen. Liksom. Hur beredd är du på liksom den där typen av liksom skapa kontakter och nätverka? Du har ju redan varit lite grann där eftersom du har varit i ungdomsdelen av EPP. Alltså, känner du att du liksom har koll på läget eller känner du att det ska bli kul?
Alltså Per, jag har förberett mig på det här i över 10 års tid. Alltså både policymässigt, jag vet hur EU funkar och vilka frågor som är viktiga, hur man påverkar. Men inte minst alltså mina 7 år i JEP, alltså EPPs ungdomsförbund, där jag de sista 4 åren var viceordförande. Alltså ungdomsförbundet funkar ju lite som moderpartiet funkar. Alltså man måste, när man åker dit på konferenser så måste man veta vad man vill, vilka frågor man ska driva, hur man förhandlar och får igenom sin politik. Så att jag har ett bra koll på vilka länder, liksom, vilka jag ska gå på för att hitta allierade i de frågor jag tycker är viktiga och hur man liksom loppar.
Ja, för det är ju annars ett klassiskt sånt nybörjarfel att man säger antingen, och det kan jag tycka är helt fascinerande att man i EU-val tidigare har haft kandidater i Sverige och sagt ja, jag åker dit för att lära. Och bara, det är inte därför. Alltså, det finns någonting som är så här både naivt och som gör mig förbannad att man inte tar det på, liksom, på allvar.
Mm. Nej, men alltså, det funkar ju helt annorlunda än vad det funkar i Sverige. Alltså, i Sveriges riksdag så, men då, där är det partierna som lägger motioner och förhandlar, och du kan som enskild riksdagsledamot lägga en motion och sådär. Men i Europaparlamentet
du kan typ
så
såsa, gå dit, trycka på knappen och gå hem igen.
Ja, typ, om man är lat. Ja,
om vi säger att typ är oerhört brett här.
Precis. Ja. Men i EU-parlamentet, där har du ju ett stort ansvar att om du vill göra någonting, då måste du skaffa dig allierade och kompisar och lobba, skaffa nätverk. Och jag har jobbat på det nätverket i liksom över 7 års tid. Jag har vänner från andra EU-länder som jobbar i Europaparlamentet, som är idag Europaparlamentariker. En del av dem jag har lärt känna i JEP är till och med ministrar idag, och premiärministrar till och med. Så att jag har jobbat mycket på den typen av nätverk, för att jag, den dag jag kommer in i Europaparlamentet, att jag vet vem jag ska ringa om jag vill liksom få igenom en viss fråga.
Just det, för det är ju det där också man säger ibland, att om man ska välja mellan 2 ledamöter man ska kryssa, så välj den som varit där länge och gammal, för de vet ofta hur det har funkat till skillnad från någon som är ny. Så det är att kunna gamea det, som just att jobba via ungdomsförbunden som är den där förberedelsegrejen. Det jag tänker också är hur, alltså jag också tar det, du är på 4:e plats på Moderaternas lista. Det svänger fram och tillbaka opinionen. Ena dagen ser ut som att du kommer in, andra dagen inte. Då har vi det här med partier och personröster och att man kan kryssa in. I en del länder då har de ju så kallade stängda listor där partierna bestämmer. De här är det, punkt slut. Och i andra länder, till exempel Sverige, har vi öppna listor där partierna väljer dem på listan. Men sen kan vi då kryssa olika. Hur resonerar du kring det? Hur bygger man en framgångsrik kryssakampanj?
Genom att vara konsekvent i sitt engagemang, veta vad man vill, åka runt och resa väldigt mycket, träffa mycket folk, opinionsbilda.
För det ser man på ditt Insta, att du är ju precis överallt hela tiden.
Ja, Sverige är ett stort land. Sverige är mer än Stockholm, som man brukar säga.
Just
det. Och det stämmer ju, så är det. Och jag står på 4:e plats och det är just min plats det hänger på lite för Moderaterna. Och det är jag som är den som är yngst av våra toppkandidater. Jag är den enda som inte är heltidspolitiker utan också gör andra saker.
Hur har de där platserna fördelats? Vem bestämde att du ska vara på fjärde plats?
Vår nomineringskommitté. Vi hade en intern process där ledningarna från Moderaterna och MUF nominerade kandidater. Och sen så hade vi intervju. Och...
En typ som anställningsintervju?
Ja, det kan man säga. Jag fick stå, bli grillad framför liksom 20 personer. Dels fick jag prata om vad jag vill göra och sen så grillade de mig med massa frågor. Det gick bra.
För det ser lite olika ut i olika partier, eller hur?
Ja, det är lite olika. Jag tror alla partier har lite olika processer. Vissa har bara liksom en partistyrelse som väljer en lista. Andra har öppna processer med interna liksom, primärval, kan man väl säga. Att medlemmarna röstar. Och vi Moderaterna har haft lite olika från gång till gång.
Om man tittar på EU som helhet, vilka skulle du säga de stora utmaningarna som vi står inför kommande mandatperioden? Vi har pratat om klimatet. Finns det några fler sådana här stora frågor som EU ska ta tag i?
Mm. Ja, det är klimatet. Och sen är det ju att hur vi ska hantera den gränsöverskridande brottsligheten. Alltså terrorism, människohandel, narkotikahandel. Hur vi kan samarbeta bättre inom EU för att stoppa den typen av otrygghet som ändå...
För det finns en massa samarbete idag på olika sätt, men det är just att förbättra hur vi samarbetar.
Ja, alltså till exempel så vill ju mitt parti att Sverige ska gå med i EUs nya åklagarmyndighet så att vi tillsammans kan och enklare kan utreda bedrägeribrott, terrorism och andra typer av brott som ändå verkar över gränserna. Och så det är en utmaning, men det är också någonting jag ser fram emot. Det kan bli väldigt spännande att se, men hur ska vi hantera hela IS-frågan? Ja, vi har uppenbarligen väldigt svårt i Sverige att hantera det, men den frågan är ju också en EU-fråga som IS-terrorister kommer också från över hela EU. Hur gör andra länder? Vad kan vi göra tillsammans? Det är en sån viktig fråga. Och sen är det ju hela migrationsfrågan som fortfarande är helt olöst. Och jag tror att vi behöver ha en europeisk lösning på det om det ska kunna fungera i framtiden. Och för också om vi ska kunna rädda den fria rörligheten inom EU. Alltså den kärnan i vad...
För nu har vi ju inre gränskontroller mellan Malmö och Danmark har vi än och... Dessutom har ju olika länder då rätt nu, eftersom Sverige började, att liksom stoppa folk lite hejvilt.
Ja, och vi ser ju att liksom, Sveriges gränsbevakning inte heller är så effektiv vad vi förstår. Men jag tror att...
För inte den här flyktingkrisen vi hade, den kan man väl också se som ett sätt tecken på att inte Europa var så solidariskt som vi trodde. Att folk släppte igenom, för de skulle inte till Sverige, man höll inte på sina egna gränser, man höll jättemycket. Alltså där. Det var ju lite rörigt. Vi tog ju emot flest per capita tillsammans med Tyskland.
Absolut, och det visar ju att där var EU inte starkt i just den frågan.
Men var det för att länderna sket i det, eller var det för att vi faktiskt inte hade haft situationen innan och inte har tillräckliga lagar, regler och system?
Jag tror att det har varit brist på lagar och regler. Man har inte vetat hur man ska hantera det. Och sen så kom det väldigt mycket människor under en kort period. Och EUs tidigare liksom, migrationspolitik har byggt på den här första landprincipen. Att man ska söka asyl i EU i det land man kommer till först. Och det har inte fungerat heller. Utan jag tror det enda sättet att lösa den här frågan... Inte enda sättet, men det finns... Många sätt vi behöver hantera den här frågan. Dels är att vi behöver en stark yttre gräns inom EU så att vi kan liksom ha bättre kontroll över vilka som kommer in och ut. För det tror jag är en förutsättning om vi ska kunna upprätthålla den fria rörligheten inom EU. För att om den yttre gränskontrollen inte fungerar, då kommer ju länderna själva börja införa gränskontroller. Och det vill jag inte heller se, ett Europa med liksom checkpoints överallt som vi hade förr i tiden. Det missgynnar ju bara våra medborgare. Och sen så behöver vi ha ett, liksom ett gemensamt kvotsystem. Och de länder som absolut inte vill vara med i, de måste vara med och betala i så fall. Mm. Det kan inte vara så att Sverige tar all ansvar. Liksom alla måste vara med och bidra. Och sist men inte minst, alltså, flyktingströmmarna kommer ju fortsätta i världen och de kommer bli allt större.
Inte minst på grund av klimatfrågan.
Klimatfrågan, vi har klimatflyktingar, vi har ekonomiska flyktingar, flyktingar som flyr från krig. Och jag tror att det bästa investeringen som EU kan göra för att hjälpa länder i till exempel Afrika, vi har många flyktingar från Afrika som kommer som ekonomiska flyktingar till EU. Det bästa vi kan göra det är att hjälpa de här länderna att bygga upp sina länder så att människor, unga människor i afrikanska länder känner att de vill vara kvar och bygga upp sitt land. Och det måste vi göra genom att släppa på tullar, handla mer. Alltså, de förtjänar ju också att ha ett ekonomiskt välstånd som vi har byggt upp. Och använda mer av av EUs biståndspengar till klimatbistånd till exempel. Mm. Så människor inte behöver fly från sina hem för de inte kan bo kvar. Alltså det finns mycket saker vi kan göra, både kortsiktigt men också långsiktigt. Och det här är ingen enkel fråga som bara löser sig genom, som populistiska krafter säger, ja, men stäng alla gränser, släng ut allihopa. Alltså det är naivt att tro att vi kommer kunna lösa den frågan på det sättet.
Mm. Vilka råd skulle du ge till den som ska välja mellan olika partier och parlamentariker i valet? Hur sätter man sig in i det här? Var börjar man?
Jag tror att man ska börja med att dels rösta. Alltså det är jätteviktigt att gå och rösta. Alla vi i samhället har ett ansvar. Det är inte bara politikerna utan alla vi medborgare har ett ansvar att se till att vi har ett bättre samhälle. Och en av sakerna man måste göra det är att gå och rösta. Mm. Alltså min pappas faster, hon blev dömd till koncentrationsläger och fängelse hela sitt liv för att hon krävde fria val i Albanien efter andra världskriget. Och när jag ser människor som säger men jag ska inte rösta och jag bryr mig inte och då blir jag ledsen. Mm. För det finns så många där ute som riskerar sina liv för att vi ska ha en demokrati. Först så gå och rösta. Det andra, sätt in i så här, vad är viktigt för dig? Vilka frågor är viktiga? Och vilka kan lösa frågorna? Vilka har bra förslag för att lösa olika samhällsproblem?
Just det, för du tänker på det där att en del som säger att ja, vi vill gå ut ur EU, det säger väl ingen längre, men den typen av liksom retorik, eller vi vill att Sveriges relation till EU ska vara annorlunda. Det är ju en idiotisk fråga att driva om man är EU-parlamentariker, för det är inte där det avgörs. Utan det är Sverige som förhandlar med EU, inte med parlamentet. Du tänker på den typen av grejer, att inte gå på de luringarna.
Ja, precis. Alltså, en del partier som har drivit att Sverige ska gå ur EU säger nu att man vill påverka inifrån. Så här, ja, men fine. Men jag tror att ett tips är att leta upp partier som verkligen ser EU som en möjlighet att förändra samhället. Och vad vill man göra i Europaparlamentet? Hur kan det gynna Sverige? Hur kan vi få ett bättre Europa? Vilka politiska förslag har man för att liksom, ja, alltså att vi ska få en bättre brottsbekämpning?
Helt enkelt de som kollar efter partier som vill använda parlamentet som en förändringsmekanism snarare än att bara sitta där och bevaka och tro att det våra skyddsvärn mot att det blir sämre. Utan se till att de har en vision om hur det blir bättre.
Ja, absolut. Och så kommer det handlar om. Vi ska ju välja folk på 5 år. Och det hinner hända en hel del i EU på 5 år.
Ja, det enkla man är, vet ju det där. Att om du inte liksom orkar sätta in någonting. Ja, men du kan välja i princip samma partier som du gjorde i riksdagsvalet. För det är de som utser listorna och så. Liksom. Mm. Så kan man bara behöva att kryssa någonting. Men om man ska välja någon att kryssa. Hur ska man avgöra vem som är okej eller vem som inte är okej?
Alltså, jag har fattat att du är aningen partisk.
Men jag tänker liksom generellt sett. Är det att börja följa dem i olika sociala medier? Är det att kontakta? Eller är det, liksom, det är svårt att få överblicken.
Mm, men alltså att följa kandidater på sociala medier är jättebra. Mm. För det är där vi lägger ut vad vi gör, vad vi tycker, vilka frågor vi kommer driva. Sen tycker jag ju själv att ja, men alltså, Europaparlamentet har ju varit lite mossigt. Alltså. Många som har suttit där länge, bekväma. Och, alltså, vill man se lite förnyelse, vill man se lite nya idéer, lite fräschhet, så är det ju rekommendationer att rösta på liksom, nya personer som har liksom, energin att vilja förändra.
Just det, hitta den där blandningen mellan erfarenhet och de som vill någonting nytt, ja.
Just det. Ja, fast samtidigt, det beror på vad du menar med erfarenhet. Alltså...
Mm. Ja, jag menar om man kommer, den erfarenhet man har med sig från livet, den som har... En som är svart kvinna från Algeriet, uppvuxen i Frankrike, liksom, med den familjehistorien, kommer med ett helt annat perspektiv än någon som heter Per och är från Danmark och vuxit upp i Köpenhamn.
Absolut, men det kan inte heller vara den enda faktorn till att man röstar. Alltså, vi är olika individer och vår bakgrund är en del av liksom, hur vi är. Mm. Men det viktiga är också så här, vad man vill göra. Mm. Det får man ju inte heller glömma.
Nej, ställ frågan om vad vill du göra och hur tror du att du kan påverka helt enkelt.
Ja.
Stort tack för att du kom.
Tack så mycket.
Ja, det sista tål att upprepas. Rösta inte på någon som vill sitta i parlamentet, rösta på någon som vill arbeta där. Och hittar du ingen kandidat som du får det där lilla extra förtroendet för, ja, då kan du rösta på parti och så tilldelas platserna i parlamentet i turordning efter vad som står på valsedeln. I nästa avsnitt är det dags att träffa en av de som springer i Cordona i Bryssel igen. Jag ska träffa en person som sitter i den inflytelserika europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK. Där de ju samlar representanter från det organiserade civila samhället i EU från alla medlemsländer för att ge sina ideella synpunkter på lagförslag. För att inte missa detta, prenumerera på den här podden i din poddspelare om du inte redan gör det. Och vill ha dagliga förklaringar av annat som är bra att känna till om EU eller också då och då om svensk inrikespolitik. Följ då Väljarskolan på Instagram eller Facebook. Numera finns Väljarskolan även på Snapchat om du hellre föredrar att ha oss i ditt flöde där. Sök efter Väljarskolan eller Valjarskolan överallt. Om du har synpunkter, ja, då når du mig som vanligt via perspektiv@pergranqvist.se eller genom att DM någonstans i sociala medier. Perspektiv på EU är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan. Producent är Gabriella Lahti, jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media. Tack för att du lyssnat, vi hörs snart igen.